I den förra delen av vår serie Sjukhus för sinnet kunde vi lära oss av Birgit Fjällgård hur det var när gruppterapin gjorde sitt intåg på 1950-talet genom mentalvården. I denna sjätte del ska vi åter lyssna till Birgit och höra hur det var att vara personal på Sankta Gertruds sjukhus för över 60 år sedan. Samt höra lite hur hon ser på vården idag. Vi ber oss åter till Birgit i hennes våning i centrala Norrköping. Och jag som pratar heter Jerker Pettersson. Birgit var 20 år när hon 1948 gick sin första utbildning på Sankta Gertruds sjukhus i Västervik. Sin första tid fick hon arbeta på avdelning 9A, en avdelning för oroliga. Jag börjar med att fråga hur hon bodde då.
Nästan all personal som inte hade familjer, de bodde på området. Det fanns ju personalrum på alla korridorer på vindarna, kan man säga. Ja.
Låg den alltså högst upp i huset?
Högst upp.
Kände du det någonsin som att du hade fritid då?
Ja då. Eftersom det var mycket ungdomar som bodde där så hade vi ju väldigt mycket trevligt tillsammans. Ja, det fanns ju festsalen, men det var olika aktiviteter och fotbollsplan och vi hade en sångkör och det fanns mycket att göra.
Det låter som att det var en ganska stor gemenskap.
Ja, det var det. Ja, det tycker jag.
Var området inhägnat?
Ja, det var ju grindar längst ut, men de stod ju öppna så att man bussen tog sig igenom där.
Men en sån, den här avdelningen 9A till exempel då, var den låst?
Oh ja.
Ja.
Den var låst.
Så att, men då du skulle gå hem till din bostad, hur då fick du gå igenom låsta utrymmen då för att gå hem? Så
ja,
att säga?
Och låst, jag tog in mig in på den avdelning där jag bodde högst upp också. Det var nycklar överallt.
Ja, nycklar överallt. Ja. Men kändes inte det konstigt att bo så, ha det som hem?
Nej, vi såg det nog inte så. Alla gjorde det, så att det var naturligt för oss.
Hur många var ni som jobbade då på 9A till exempel?
Ja, det kommer jag inte riktigt ihåg, men det var nog en 10 stycken skulle jag tro.
På 50 patienter, och det är ändå dygnet runt?
Ja, på natten var det väl 2.
Hade ni hjälp från några andra avdelningar och så där? Fanns det någon gemensam?
Nej, det var det inte, utan det var avdelningssköterska och någon biträdande avdelningssköterska och så var det sköterskor då.
Så varje avdelning skötte sig för sig själv väldigt mycket då? Man lånade inte ut folk mellan sig?
Nej, inte om det inte skulle komma vikarier.
Nej,
det var en fast personal.
Hur var det med läkare då?
Ja, de gick ju, det var ju en daglig rond. Och de började ju på administrationen och så gick avdelning för avdelning. Mm.
Men var det en läkare för hela sjukhuset?
Nej, då, eller var det många. Det var ju olika läkare. Det fanns ju överläkaren då och så var det ju avdelningsläkare också.
Fanns begreppet undersköterska då?
Det fanns inte där. Utan man var mentalskötare.
Det var så det hette.
Och mentalsköterska. Och det var väldigt få sjuksköterskor. Det var föreståndarinnan, det var väl ett par stycken, och så var det på laboratoriet. Och så var det kanske bara ett par stycken nu på detta stora sjukhus, annars var man mentalskötare.
Hur kunde en dag se ut då?
Ja, man började 7 och så skulle patienterna tvättas, eller om det var baddag så skulle de badas och så var det servering av frukost och så var det städning och så blev det lunch och så kanske man skulle gå ut på promenader och så var det eftermiddagskaffe och så kanske man skulle gå på bio eller göra någonting på eftermiddagen och sen fick de ju gå och lägga sig ganska tidigt.
Ja, men det var alltså inte så mycket, om jag som lekman säger, medicinskt. Alltså sprutor och mediciner.
Ja, det skötte ju läkarna och avdelningssköterskan, så det är helt och hållet.
Det var de som skötte det.
Avdelningssköterskan delade medicin.
Okej, så det fick inte ni göra?
Nej, det gjorde inte vi. Nej. Men vi var ju med när det var insulinbehandling och elbehandlingar var ju mycket vanliga.
Vad gjorde ni då?
Ja, vi var ju med då och tog hand om patienterna när de skulle in till behandlingen och efter behandlingen och så vidare.
Hur upplevde du det?
Ja, det var ju ganska dramatiskt kan man säga. Nu förekommer ganska mycket elbehandling i vår tid också, men nu görs det under narkos så att patienterna är inte så rädda och får inte så illa. Men det var ju helt fantastiskt att ibland se helt oroliga, mycket sjuka patienter efter ett par elbehandlingar bli så pass bra att de kunde gå hem.
Mm, det hade effekt.
Det hade stor effekt.
Och den här insulinbehandlingen, den försvann med tiden?
Ja, som väl var, gjorde det det. Det blev någon slags chockverkan. Man gav insulin så att patienterna gick ner i koma. Och sen så gav man ju stora mängder sockerlösning så att de skulle vakna lite hastigt och äta mycket så att de inte gick in i koma igen. Och jag tror att det hjälpte somliga, men inte på samma sätt som elbehandlingen. Det är vad jag tror.
Så gick det till på 50-talet. Jag undrar hur Birgit, med all sin erfarenhet av mentalvård, tänker att vården av psykiskt sjuka fungerar idag.
Ja, jag tror att man var för snabb med att lägga ner alla institutioner. Det finns inte så många kvar. Och många blev väldigt ensamma. Och många orkade inte leva när de kom ut i sin ensamhet. Så att det skulle kanske inte skada att ha några institutioner tillbaka.
Så ett råd då till det som bestämmer och styr är att vi kanske skulle ha några ställen där man får verklig hjälp om man har psykiska besvär. Ja.
Det finns ju psykiatriska kliniker och mottagningar och det kan säkert fungera bra i många avseenden. Det gör det. Men det finns många ensamma människor man ser på gatorna, går och hallucinerar och fäktar med armarna och ligger på sofforna och på torget här ute och...
Tror du att du med din erfarenhet, du kanske ser människor som vi andra som inte vet om, inte ser?
Jag tror det. Ja, och jag drar mig inte för att prata med dem om de börjar och öppna ett samtal. Det tror jag är viktigt att man gör. Ja, man ska vara som vanligt. Och om någon öppnar ett samtal så... och sitter på en soffa och ser ensam ut så ska man kunna växla några ord, det tycker jag. Ja, jag brukar se på tv och titta på Dr. Phil och jag har i min bekantskapskrets en person som lider av en paranoid psykos och det är inte så lätt att förstå sig på det och det är inte så vanligt tror jag inte heller. Men han hade en familj där mannen i fråga betedde sig på ett sätt som stämde precis med den diagnosen. Och när programmet började lida mot sitt slut så räknade han upp alla de här diagnoserna och tecken på en paranoid psykos som stämde på min väninna på millimetern alltså.
Så Dr. Phil är inte så tokig?
Nej, han reder ut mycket.
Brukar du se det?
Ja, jag brukar titta. Mm. Ja.
På senare år har det kommit en hel del nya terapiformer. Alltså jag tänker på kognitiv beteendeterapi till exempel och så. Vad tänker du om de här nya formerna?
Ja, jag tror att det är viktigt att man provar nya former. Och eftersom det är många svårbehandlade sjukdomstillstånd så varför inte pröva?
Vad tror du om de här nya preparaten, eller nya och nya, men på 90-talet tror jag så kom ju de här SSRI-preparaten som serotoninåterupptagshämmare har jag lärt mig att det kallas, eller lyckopiller.
Ja, det är likadant med det, att om man har personer med svåra psykiska problem och att man prövar och ser om det hjälper, det tror jag man ska göra.
Är det någon sån här som du har sett, någon som du hoppas på att det kommer i forskningen någon lösning eller någonting? Så du har tänkt någonting?
Ja, man har forskat mycket på schizofreni, men man har ju inte löst problematiken. Nej. Men det är ju väldigt många som drabbas av det, och det skulle man ju verkligen önska att de som är sjuka skulle kunna få radikal hjälp.
Mm.
Även manodepressiva sjukdomar kan ju vara svåra och leda till dystra slut.
Mm. Till sist en avslutande fråga. Dina erfarenheter och dina år inom mentalvård och psykiatri, vad har det givit dig?
Jo, men det har ju givit mig en väldigt stor förståelse för psykiska problem. Och vid flera tillfällen så har jag kunnat hjälpa människor som inte har fått hjälp annars faktiskt. Men när jag var på college i England till exempel, så var det en rektor från Indien, en kvinna som blev deprimerad, och college-sjuksköterskan, hon förstod inte det. Så jag tog allt mod jag hade och gick till självaste chefen och sa att här är en person som är svårt sjuk, hon måste få hjälp. Så att jag är väldigt oroad för henne. Jaså, sa han, jaha, han hade inte förstått det heller. De skickade iväg henne till en psykiatrisk klinik, och hon blev inlagd samma dag. Och var där i Birmingham på en psykiatrisk klinik i 4 veckor och kom tillbaka mycket förbättrad. Men ingen förstod hennes situation, va? Och det var ju min erfarenhet som såg. Jag såg ju hennes dilemma och hur deprimerad hon blev undan för undan.
Så har vi rest genom historien från 1950-talets mentalvård in i 2000-talets psykvård. Med Birgit Fjällgårds hjälp kan vi förstå att det handlar först och främst om att förstå människan eller patienten. Det är när vi ser som vi kan hjälpa. Vi kan också konstatera att det var inte bättre förr. Det var nog bara förr. Musiken vi hörde är producerad av Chris Zabriskie. Jag heter Jerker Pettersson.